Jaha, vi kör igång AOH på den del 6 idag. En liten specialare kör vi faktiskt. Med anledning av det pågående Champions League-kvalet för ett onämnbart svenskt lag. Så låter vi oss minnas tillbaka till de gyllene åren. Eller det senaste tillfället ett svenskt lag representerade Champions League. Nämligen...
Helsingborg.
Ja, såklart. I år är det hela 14 år sedan faktiskt. Ska vi kalla det miraklet i Milano. Som skickade iväg, eller skickade ut Inter turneringen och skickade HIF till Champions League. Men även om Sven Anderssons kanonräddning på straff var avgörande. Så det riktiga avgörandet skedde faktiskt på Olympia 2 veckor tidigare. Då HIF vann matchens enda mål. Inslaget av Mikael Hansson. Som av en händelse.
Nej, men, va?
Så har vi Mikael Hansson idag som gäst till Allt om HIFs podd. Välkommen Mikael.
Tack så mycket, välkommen. Mycket trevligt.
Yep. Följer du HIF idag?
Ja, absolut. Följer så mycket jag kan på TV. Ja, ja. Jag har inte så mycket tid att följa på plats. Men det är TV, tror TV finns.
Ja, så tyvärr många gånger för vi vill ha folk på Olympia egentligen. Ja. Men där. Vad kan vi berätta om dig? Ska vi ta en liten bakgrund?
Bakgrund, ja. Min fotbollskarriär.
Ja, vi kan börja
i MFF.
Det är onämnbara då som vi kallar det för.
Jag började som sexåring i fotbollsskolan där då. Min farsan körde mig fram och tillbaka här för att jag skulle få spela fotboll. Så vi spelade där väl då till 12. 13 år kanske. Vi tror inte förlorade en match under hela den tiden. Det var väldigt tråkigt i längden.
Det är tråkigt att vinna, eller hur?
Tråkigt att vinna för mycket. Vi vann kuppor och allting. Till sist så tröttnade faktiskt fotbollen överhuvudtaget.
Ja,
så jag la av. Jag var med kompisar och cyklade istället. Jag levde jävel. Tills jag blev 14 för då hittade jag tillbaka till fotbollen igen i Beck Olympic i Malmö. Då, en klubb.
Patrik Ekvalls klubb, är
det inte så? Ja, precis. Stämmer det. Stämmer det. Så där hade jag mina ungdomsår kan man säga. Mm. I Olympic. Tills 94 faktiskt. TFF dök upp. Så jag hamnade där i 1994. Jag hamnade i Trelleborgs FF.
Mm. Vi kanske ska nämna så att folk hänger med. Liksom, hur gammal du var? Du är född...
Jag är född 72, så jag är 42 år idag.
Fin årgång skulle jag då säga.
Den finaste årgången. Ja,
eller hur?
Med rörande tyst runt på.
Ja, ja, ja.
Och jag hamnade helt luften direkt när jag kom till TFF. Vi hade GF-cup. Just,
ja, just det.
Vi mötte ju Blackburn och Lazio. Vi slog ut Blackburn faktiskt.
Var du med?
Jag menar, ja. Direkt in i hetluften från division 3 rätt in i division 2 var det. Nej, division 3 var det då.
Ja.
Rätt in i FA-cupen. Spelade vi vann mot Blackburn 1-0 borta och spelade vi 2-2 hemma faktiskt. Så vi gick vidare mot Blackburn. Och de var det deras enda match de förlorade för hela året. Och de vann ju Premier League.
Ja, de är precis, de dominerade Premier League där taget.
Hur ställer man om från en, vad sa, division 2 eller 3?
Division 3 tror jag.
Division 3 till att spela en UEFA Cup-match.
Det är ju så, fotboll är likadant överallt. Känns det så. Tempot är lite högre var, det är väl det det handlar om. Så, men nej, det funkar faktiskt helt bra, måste jag säga.
Och rent mentalt, inga problem, det var bara till att sparka boll i även.
Ja, man hade inte fattat det direkt, det är bara att sparka lite när man vill.
Men på den tiden, om vi nu ska kalla det den tiden, så måste det ha varit jävligt inspirerande. För det var ju inte samma tv-utbud i fotbollen som det är idag ju.
Absolut.
Alltså, och då blev det ju säkerligen att spelarna var lite mer... taggade på kanske.
Det var det, men medien var ju inte alls samma sätt som det är idag. Idag är det ju vansinnigt mycket media kring allting, det var det inte på samma sätt.
Nej.
På den tiden. Så det var lite lugnare och så sätt också.
Gick det bra i TFF för övrigt då?
Det tycker jag.
Var black.
Ja, vi hade sex fina år, även om vi låg i botten och alltid i Allsvenskan, men vi klarade oss alltid kvar. Vi hade två kval vi klarade oss kvar på. Så vi slogs istället för oss, liksom gullet slogs om och var kvar. Och det var bra sex år, det var kul.
Mm. Kom du till HIF till den då?
Sen kom jag till HF 2000 då kom jag till HF.
Precis efter att allsvenska guldet har bärgats.
Precis. Ja, det var ju tack vare det. Jag hade ju mycket anbud hit dit, men i och med att det var Champions League och skulle så läsa nära hem också. Så.
Det var det som lockade mest?
Ja, Champions League. Så. Självklart. Så.
Kommer du ihåg några övergångssumma?
Nej, det kommer faktiskt inte ihåg. Ingen aning faktiskt.
Nej, inte jag heller. Jag har inte hit.
Ingen aning.
Hur var det som gammal MFF för att ansluta till HIF just det året? Det kanske ska påminnas att Malmö trillade ur Allsvenskan samma år som...
Och jag kommer ihåg det också. Jag spelade till FF då. Jag nickade faktiskt ut MFF för Allsvenskan det året. Ja, på gamla IP.
Får du en extra kakebit här nu?
Ja, tack så mycket. Snällt. Och då har jag fått höra mycket. I och med att jag kommer från Malmö från första början så har jag fått höra det av mina kompisar att... jag var inte så värd mycket den dagen.
Så Tony Flygare här som tjänar pengar på en bok och tar på sig, tycker synd om sig själv, han får lägga ner det där tjatet. Det var ditt fel helt enkelt.
Ja, jag nickar ut dem, det kan inte hjälpa det.
Då får du skriva en bok då.
Ja, men jag, absolut.
Jag nickade ut Malmö. Ja, precis. Fan, jag har varit en storsäljare, i alla fall i norra delen av Skåne. Jaha, hur kändes det att komma till HIF? Vad var det för trupp? Vad var det för spelare då?
Det var en bra trupp, det var en bra samling. Det kom ju, de...
Ny tränare.
Ny tränare, stämmer det, ja. Nanne då. Det funkar bra tyckte jag. I början vi hade bra gäng. Det kändes som en väldigt bra spelare och kul gäng. Och det kändes att det var Champions League vi ville gå till.
Men fokuserade redan.
Fokuserade, men även, vi blev även två år i Allsvenskan året också, ska man inte glömma. Det är jävligt bra. Och ändå kunna gå vidare Champions League. Så att, nej, jag tyckte det var ett väldigt bra år det året där. För hela, det var en väldigt bra sammanhållning hela laget. Måste jag säga.
Då kommer vi ju osäkert in på det som är huvudspåret idag, Champions League-kval. det var ju egentligen, vad ska vi säga, mycket, mycket större på den tiden på något vis, jag vet inte. Kanske för att vi svenska lag representerade, vi hade ju Göteborg med ett par gånger och alltså sådär vidare. Men, men just år 2000, berätta lite om, ska vi säga, lite om matchen. Alltså nu finns det ju en hel del lyssnare här som inte riktigt kommer ihåg på samma vis. Alltså grejen, kom ut till Olympia.
Alltså inför, när vi mötte oss Inter.
Mötte Inter, ja.
Ja, det var ju väldigt stort. Bara man står i spelargången, man ska gå in och man känner ju redan. Det är svårt att förklara, men det är ett rus i kroppen. Men man känner lite spänning, man känner lite... Ja, man vill bara ut och få igång det, så att säga.
Inte var ju ett koppel av kända spelare. Där stod ni bredvid dem där och tittade upp på dem.
Ja, det gjorde man försökte inte.
Jag menar den svenska mentaliteten var så wow.
Det var det svenska stålet. Man bara stod helt stilla och tittade. Nej, man tittade lite så, såklart. Vad det var för spelare. Det är ju jättestora stjärnor man spelade med.
Kommer du ihåg några spelare?
Ja, Seedorf kommer jag ihåg. För han sprang på någon gång. Och det som springer rakt in i en vägg.
Clarence Seedorf.
Seedorf, ja. Och så har vi... Pirlo som var med också.
Han såg vi ju precis i VM senast. Ja.
Fantastiskt redan då. Så att, nej, det var många otroligt bra spelare.
Ja, jag kommer till minnes några sådana som storheter som Hackan, Zucker, vad sa vi? Robbie Keane.
Ja,
det var ju ett fantastiskt lag. Ja, precis. Det var ett fantastiskt lag. Alltså, det var ju aldrig någon som överhuvudtaget trodde det skulle bli annat än 5-0 i rad. Man hade varit nöjd med 4-0 kan man säga.
Det kan man säga.
Ja. Men så blev det inte. Det var en rätt tuff match, va?
Väldigt tufft för att vi hade inte mycket att komma med såklart. De hade ju tryck på oss hela tiden kändes det som. Att vi, men vi gav ju aldrig upp utan vi kämpade in i det sista. Och till sist så fick vi med oss ett mål och det var helt fantastiskt.
Alltså bollinnehavet måste ha legat någonstans på 75-25 till Inter där.
Det var det säkerligen.
Kan inte du berätta lite om målet? Alltså hur minns du det? Alla har vi sett filmen ett par gånger.
Ja, precis. Det var, först fick vi en hörna från, tror jag, från högerkant tror jag. Mm. Som nickades ut och så blev en ny hörna på vänsterkant. Så slog en hörna den också. Jag tror det var Laurent Blanc som nickade ut den faktiskt. Till Niklas Persson som stod ut i vänster och straffade. Drog en riktig höjdare. Och jag hade passat på att ligga rätt så att jag låg offside. Och bollen kom rakt på mig. Det var ju klockret. Precis som att nästan att den var på vägen till mig. Han skulle slå den nästan.
Du säger tänkte, det precis som att det var en felpass från honom, men den hittade rätt ändå.
Det blev perfekt. Liksom. Ja. Det var just som att det var skrivet, det skulle vara så. Ja. Och när jag tänkte jag dra på direkt på volley, och det är vilken klockan en träff.
Ja, så det var ju
det var ju stenhårt det. Han tyckte att reagera själv.
Känner du kvar? Alltså känner du vibrationen? Fick du fortfarande?
Jag sitter fortfarande när jag tänker tillbaka och känner det.
Nätmaskerna dallrar fortfarande på Olympen.
Ja. Ja, det var ett fantastiskt ögonblick att... få till den bolleträffen där.
Men den känslan, alltså hur mycket hinner man tänka efter det, eller är det bara en eufori som sprider sig?
Det var eufori som sprider sig, sen blev man ju överrumplad av alla andra. Alltså det var väldigt svårt just då. Man tittar ju inte så här direkt omkring vad som hände, utan alla bara hoppade på en och var rent lyckorus, var det verkligen.
Och sen sekunderna efter man har gjort ett sånt mål, vad var det, 74 minuter någonstans där, va? Hur känner man det?
Ja, man försöker ju koncentrera sig och komma tillbaka till matchen igen. Mm. Även om man ser att man målar upp bilderna framför sig, vad som har hänt. Och klart det är svårt. Och, men
vi sjunker in att fan, vi leder med 1-0.
Ja,
och det är inte
man tänkte faktiskt inte så mycket i de banorna egentligen. Jag tänkte bara att nu måste vi klara detta. Mm. Man måste försöka hålla nollan, man måste kämpa in i det sista. Och det gjorde vi, och det var jobbigt. Det var sista slutet matchen där, det var jobbigt. Och de tryckte ju på oss fruktansvärt. Ja. Jag vet inte om de kom till med Håkan Stig Johansson. Det var en chans också i slutet. Ja, de hade en riktigt bra chans där. Så kunde det bli 2-0. Det var jävligt trevligt.
Sven Andersson storspelade ju hemma också. Det blev ju räddning efter räddning.
Verkligen alltså. Måste jag säga, de bombarderade oss totalt.
Vem blev man of the match då?
Jag kommer faktiskt inte ihåg. Sven blev det.
Du fick inte det efter målet?
Nej, jag tror inte. Jag har ingen aning. Jag kommer inte ihåg att det
var. Hur gick snacket i omklädningsrummet efter?
Det var ju, man pratade ju så mycket som det gick. Enligt minsta lilla detalj sökte man prata om. Men det var ju galet. Att vi förstod inte riktigt att vi gått vidare med 1-0. Eller, ja, vi har vunnit med 1-0. Mm. Och hade då en chans. I alla fall en liten chans. Mm. Så det var ju mycket snack om hur går vi vidare. Ja, nej, jag vet inte. Det var så mycket. Jag kom inte ihåg så mycket. Det var mycket, mycket snack. Det var mycket snack. Mycket utpustande.
Men om man då backar 45 minuter innan nu, hur var, alltså ni blev rätt pressade första halvleken. Mm. Hur var snacket i paus där?
Det var ju som, det var innan matchen också. Vi får ju försöka kämpa och hålla ihop oss som ett lag.
Var det någon som tog tag i taktpinnen i omklädningsrummet?
Ja, det var väl alla. Jag tror det var väldigt bra. Alla pratade med varandra. Kom igen, och kör vi någon halvlek kvar och försöker göra något. Alla var väldigt fokuserade på uppgifter. Det var jävligt kul för att... Det var inte någon som stack ut och någon som vek ner sig, utan alla stod upp för varandra hela tiden. Det var jättekul.
Men har lite känslan när man tittar tillbaka på tiden just på de år, eller framförallt i Champions League-äventyret där, att ni spelade som i trans hela tiden. Alltså det gick knappt att känna er. Sen så kollade man in på allsvenska matchen och så var det precis som, slappna vi om, det blev ju ändå tvåa. Det gick ju ändå rätt hyfsat i allsvenskan ändå nu, men det var inte samma lag, det var inte samma...
Ja, det var, vi hade stor, väldigt stor fokusering på Champions League. Det märkte man på alla. Det brann i ögonen på alla. Och ändå, när vi hade den fokuseringen på Champions League, så när man kom till allsvenskan hade man ändå lite det kvar. Så det var vissa matcher vi spelade ut, vissa vi lag för noter. Liksom. Jag tror det var någon match veckan efter, bara med 4-0 och sånt där efter Champions League. Jag kommer inte ihåg. Men det följde med under hela året. Det här det kändes väldigt stort.
Det är lite så som vi kommer att snacka lite senare om just det här med svenska lag i Champions League. För idag är det precis tvärtom när vi har varit ute i Europa. Ja. Kanske gjort en hyfsat bra match, men matchen därefter så...
Så fallerar
det. Ja, precis.
Många diskuterar, jag tänkte fråga det senare med just svårigheten med Champions League. Men det här, många påtalar att vi spelar för lite matcher. Du spelar 26 matcher det året. Mm. Var det lättare eller var det svårare att...
Jag såg att jag vet inte om det är idag. Jag spelar ju fler matcher, men jag har 30 matcher idag.
Ja, ni spelar 28 då.
Ja. Det spelar inte stor roll med två matcher. Det är sak samma där. Hade man spelat 50 matcher kanske, då vet jag inte, just 25, 30, 35, det spelar inte så stor roll.
Hur tiden efter nu, när hade ni vunnit på Olympia med 1-0 och sen är det då, vet man ju om det är 14 dagar till vi ska åka ner till San Siro som det då hette på den tiden och spela mot Inter på deras hemmaplan.
Fast heter det inte, nu måste jag gå in här, när Inter spelar heter det väl Giuseppe Meazza?
Nej, de ändrade bytte namn på det senare. Så
kom det senare?
Ja, det heter ju San Siro på, alltså, ja. Skitsamma, hur var stämningen
inför inte.
Stämningen inför det där, alltså förväntningarna. Jag menar, Inter var ju ändå bland det största laget i Europa vid den tiden.
Absolut, det var ju stora förväntningar. Vi har vunnit med 1-0 och klart, vi visste att det kommer bli väldigt tufft där nere såklart. Men under de här två veckorna här, vi kom inte ihåg hur många matcher vi spelade, och vi försökte ändå hålla upp nivån under hela tiden, så man kom väldigt förberedd till Champions League. Som att jag gick ner sig totalt under allsvenskan.
Började tänka för mycket
försöka på... Försöka komma upp direkt innan matchen. Ja. Vi försökte ändå hålla... bra nivå, och det gjorde vi under de matcherna. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det blev. Men vi kommer ihåg i alla fall att stämningen var hela tiden på topp och vi kämpade för andra. Och det gjorde så att vi kunde komma in väldigt förberedda till just matchen borta. Mm.
Så kommer ni fram till San Siro, matchstart.
Hur är det att komma till San Siro då? Alltså som, jag menar,
som fotbollsspelare.
Inte för elak, men alltså förhållandevis i de allsvenska arenorna så måste det ju vara som att...
Ja, det är stor skillnad. Vi sitter på en buss, vi får ju poliseskort in och i full fart. Det är inte så att de kör 30-40, de kör hur fort som helst genom stan. Poliseskort, bilar och motorcyklar framför oss. Slottet var stort. Så kör man in, ner, under San Siro där. Och, ja, det var hur stort som helst. Ingen av...
Hur var stämningen i bussen på väg ner? Var den tryckt eller var det liksom, yay?
Ja, det var full show. Så det, men sen när det började närma sig så började man ändå fokusera lite när man kom in på under då i San Siro med bussen.
Vem är duktig på det där med att fälla in, alltså, pratar vid rätt tillfälle. Och
ja, han var faktiskt duktig på sånt, ja, måste jag säga. Han var väldigt duktig på att låta sig fokusera på rätt tillfälle och rätt saker. Och det tyckte jag var helt duktig på.
Så står ni där nu och det är avspark.
Mm.
Det var inte fullsatt.
Jag tror det var 45.
Ja, knappt halva arenan.
Halva arenan. Knappt någonting.
Tyst. Men det var ett gäng helsingborgare där nere i alla fall. Jag vet inte om jag ska berätta. Min bror var med då. Jag var inte med. Men min bror var med. Och han hade ju en liten story på vägen ner. Han åkte väl med supporterföreningen nu.
Då kommer programpunkten Ymo och berättar.
Det är väl preskriberat nu snart. Han hade glömt passet, stackaren. Jo, så de fick ju gömma han då, så de får komma in i landet.
Det var så tävligt.
Ja, precis. Jag vet, han var ju helt hispig, grabben. Men han hade en del att berätta i alla fall om äventyret som supporter där nere också. Lite annat än bara vi som fick se bilderna bara.
Men det var så intressant. Jag vet hur supporterna fungerade.
Ja, alltså, det var ju rätt mycket runt omkring på den biten också. Så att... Jaha, vad hade ni för matchplan? 1-0 har ni med er.
Yeah.
Vad gör man nu som ett litet svenskt lag när man möter ett stort, gigantiskt europeiskt lag? Tror man att man har möjligheten? Det måste man ju göra naturligtvis som fotbollsspelare. Men,
Jag tror på det måste man göra. Som
så.
Det
måste man, kan man ju inte spela.
Kan man likväl ställa skor.
Precis.
Ja, det var ju bara att gå in och försöka...
Och vill ni ha 0-0 med er?
Klart, men det här är hela väldigt vunnit. Men det är klart, 0-0 hade ju funkat hur bra som helst. Så att vi gick in för att vi kör så bra vi kan. Vi är ett lag, vi kör stenhårt med det vi har. Och sen får vi se hur långt det tar oss. Och det var likadant där, de bombade oss där också. Men vi hade ett väldigt bra försvar, från försvar upp till anfall. Vi jobbade tillsammans hela tiden. Så det var otroligt fokuserat, måste jag säga.
Nackdelen som de här, bland främst sydeuropeiska laget, det är väl att går det lite halvtaskigt för dem så tjurar de ihop lite. Och så tappar de sin matchplan och... Det är väl kanske därför ibland, eller som du med IFK Göteborg också, att man lyckas få knäck på dem och så att säga.
Det gäller i början liksom, jag tycker att det är tufft, alltså gå, jag tycker att det är närkamp och stentufft, de tycker det är så kul att spela fotboll, man ska ändå försöka få dem till andra tankar. Och det är klart som du sa, efter ett tag, om de inte får som de vill så blir de lite frustrerade och börjar gnälla på varandra, lite och sådär.
Man kan riktigt se dem där italienarna.
Ja, vad de vrider på sig och tittar snett på varandra.
Det man mest kommer ihåg från San Siro, det är ju svensk räddning.
Räddning, ja.
När Rekoba går upp och ska lägga den, vilka tankar florerar i huvudet?
Jag tänkte han så pass var ju fantastisk fotbollsspelare och lägga en straff. Han hade det är inte så svårt egentligen att lägga en straff. Men även de stora stjärnorna var dåligt psykiskt. Det är klart, man ser på honom när han gick fram, han var inte så säker, ser man på honom. Och det var en väldigt svag straff i mina ögon, måste jag säga. Även om sen gör en jävligt bra räddning så är det är ju inte, det är ju nästan, det är inte nära stolpen direkt.
Perfekt.
Det är perfekt för målvaktens synpunkt, helt klart. Men hade Sven tagit åt andra hållet så hade det varit mål. Men han gissade rätt och han läste han hur bra som helst.
Jag hade ju läst idrottsledarlinjen i Eslöv 2004-2005 och det hade Mats Svensson, er gamla målvaktstränare, som lärare. Nu
kommer programpunkten Forsmins.
Och han har ju berättat om det här målet. Så fort vi var på träningsläger och man druckit någon öl så berättade han ju att han var väl inte med då, för ni reste väl med ganska så liten ledartrojka om jag inte har fel för mig. Och då satt han hemma och sa han hade hoppat upp och soffan
och
väckt hela huset. Det var han som hade lärt Sven det. Det var han.
Men det var ju helt galet. Alltså. Jag tror det var en kvart kvar och sånt där.
Eller? Det var nog mindre, va?
10 minuter.
Ja, knappt 10 minuter eller någonting sånt.
Ja, vi hade ju aldrig klarat ut en förlängning. Jag hade aldrig lyckats med
det. Ja, det såg rätt trött ut. Wahlstedt var väl med där också. Han brukar ju vara en sån här löparmaskin. Och man såg att han gick på knäna.
Vi hade aldrig klarat det, så det var ju ena flyt.
Men på tal om att gå på knäna, det var ju någon... ni hade ju egentligen en chans på övertid att punktera matchen där när Lindström egentligen bara skulle slå en enkel passning. När man väl har släppt allvaret och förstått att man har gått vidare. Hur många gånger har ni pikat honom för den passningen?
Ja, det blev rätt många gånger faktiskt.
Det är så.
Men det var väldigt roligt, måste jag säga. Lite annorlunda. Ja, det var kul.
Har vi några sådana här roliga anekdoter?
Under hela Champions League-äventyret.
Ja, vi kan börja.
Vi kan ta med kvalet så kan vi ta en liten paus. Och...
Precis.
Vad kunde man så lite? Han inte fanns så mycket faktiskt. Det var, det var alldeles för stor. Det var en väldigt stor fokusering. Det fanns så mycket utrymme att göra någonting annat.
Men ni var inte som göteborgarna där ni ska klippa sig med varandras kallingar och sånt? Eller?
Nej, nej, det var faktiskt inte. Vi var nog lite...
Städade
lite,
Helsingborg.
Ja, vi var städade Helsingborg, ja. Precis. Huvudet rätt. Nej, det var faktiskt inte så mycket som jag kom ihåg som hände där faktiskt. Nej. Det var mycket fokusering. Jag är ledsen.
Inga rubriker där.
Vi hade ju faktiskt med oss en gäst här för någon vecka sedan, Anders Persson, som hade dig som en av två favoritspelare.
Trevligt.
Ja, var det många som dök upp där liksom och blev, hade dig som idol och satt upp dig på väggen där efter det här målet?
Massa nya vänner kan jag.
Hade du haft Facebook hade du fått 1000 nya vänner.
Ja, som sagt, det var inte, media var inte så stor på den tiden. Klart, det var väldigt lokalt, nästan lokalt ändå, kan tycka. Det är klart, folk kommer fram och pratar. Jag svarar alltid frågorna, jag pratar alltid med dem. Det var kul och självklart. Men det var, hade varit idag, nu var det en annan sak, kan jag tänka mig.
Det är väl en 10 gånger mer idag, ja, alltså, både bevakning och
precis.
Journalisterna.
Så att, självklart var det mycket folk som kom fram till en och frågor. Jag tyckte det var kul. Det var ju stort för alla, som var jag eller... Ja, ja. Sverige var det stort.
Ja, precis, skulle säga ju hela Sverige.
Ja, ja, precis.
Så visar man kom dit. Mm.
Men hur var, nu har vi avverkat bussresan ner. Hur var bussresan hem då? Efter, det måste ändå ha varit...
Ja, det var ju fest hela vägen hem kan man säga. I glädje, ren glädje.
Det... Mycket champagne fick ni?
Jag tror inte vi fick någon champagne, riktigt ärligt.
Ingen
öl? Väldigt dålig, måste ha varit dålig faktiskt.
Ja, det får jag säga.
Det var dålig.
Vem ska avgå? Någon ska avgå i alla fall.
Det tänkte vi också, det här gästa stämmer.
Det kanske en massa rödvin från Italien man gör upp då.
Det blev väldigt mycket festande med faktiskt. Just i glädjens tecken. Alla som var inblandade, alla runt omkring, det var ju otroligt så.
Ja. Kan jag tro.
Ska vi sätta punkt där, kanske?
Vi tar en liten paus däremellan och fyller på vätskedepån där. Sen ska vi ha... Det var ju fantastiska lag vi hade i gruppspelet.
Det måste jag faktiskt säga.
Vi är tillbaka igen efter en kort vätskepaus. Jag vet inte, vi har inte berättat var vi sitter någonstans.
Ja, det är hemliggjort.
Det är hemliggjort eftersom vi har en hemlig gäst.
Om vi berättar det så måste vi döda.
Nu när han avslöjat att han har spelat i Malmö så får han ju skydda identitet.
Nej, vi vill undvika paparazzi, så är det. Vi fortsätter lite det här med Champions League. För det var rätt rolig grupp HF hamnade i faktiskt. Bayern München känner ju alla till ju. Om vi nämner Paris idag så tror ju alla att det är Zlatan. Men Paris på den tiden var väl kanske inte riktigt samma klingande. Men, och Rosenborg, som var nordiska dominanten, så kan vi säga.
Paris hade väl ett par bra spelare på 90-talet.
Paris var inte dåliga, men ja, det var ju inte som
men.
De är idag.
Everything before but is bullshit.
Ja, precis. Vad minns vi mest utav det här? Vi behöver inte gå igenom varje match för det känns lite sådär va. Men vad minns vi mest? Vad är det bästa ögonblicket i gruppspelet?
Bästa gruppspelet? Det var faktiskt Rosenborg hemma, kom ihåg. 2-0 tror jag. Och det var ju...
Ni inledde jättedåligt kan vi säga.
Ja, alltså, vi fick storstryk direkt. Ja. Mot hemma mot Bayern München tror jag. Vi förlorade 3-1. Ja. Och sen förlorade vi borta med 4-1 mot Paris. Och det var ingen bra inledning direkt.
Sen kom... smällen.
Sen kom smällen
mot
Norrmän. Den var ju inte, det var nog den värsta av alla den. Det var totalt utspelade från start. Det var ingen rolig match. Vi hade inget spel. Vi var totalt nedtryckt. Det var liksom five-a-side runt vårt straffområde. Mm. Och vi hade ju till och med självmål.
Av en Norrmän.
Av en Norrmän också.
Inside job.
Idag hade de utrett det på det här federbett eller vad det var.
Ja, precis. Ja, det var absolut ingen rolig match.
Men vad tog peppen vägen då? Alltså, ni var ju rätt taggade och peppade i kvalet och så kommer ni då faktiskt in i, redan på den tiden var det
känner
rätt mycket
kunde,
pengar.
Kunde slappna av lite mer att nu är vi inne i gruppspelet eller?
Eller så var det så att de andra lagen var helt enkelt för bra för oss. De kom in, nu blev det mer allvar för dem också. Kom in i gruppspelet och det märktes att det var ett helt andra lag. Helt andra fokusering på lagen. Även om vi hade bra spel ibland sånt där, men vi var inte nära vissa matcher, vi var rätt långt ifrån.
Rätt bra tryck ner på Olympiastadion i München också när de mötte Bayern va?
Ja, det var fantastiskt där. fick en poäng med oss 0-0. Mm. Det var trevligt, så, även om det inte var finspel från vår sida. Så, vi fick en pinne i alla fall.
Ja, precis. Och där började Bayern München vann det året.
Yeah.
De förlorade endast de poängen under hela resan mot Helsingborg.
Det är ju väldigt positivt för vår del.
Det är ju en stor grej bara det. Det står skrivet i historieböckerna det också naturligtvis.
Hur var det då om man jämför deras alltså, arena med San Siro? Var...
Det kan inte vara lite av en utrymme mer folk på just det
där. Olympiastaden i München var ju skittråkig. Ja, alltså det var löparbanor.
Gammal rysk.
De byggde väl den till, vad var det, olympiska spelen 72, va? Det var.
Ja, titta 72 igen, trevligt.
Så det var väl ingen fotbollsarena egentligen.
Nej,
med den,
San Siro var ju fantastiskt. Det är ju nära och som det ska vara.
Precis.
Det är som Malmö stadion, var, det var ingen rolig spela fotboll på liksom. Just med löparbanan emellan, det blir inte samma sak.
Och där har man ändå, nu är vi inne på ett helt off-spår, men jag kom in på just när du säger det här med löparbanor. Då hade vi HIF 93, vad det var, första året vi mötte Malmö i Malmö. Och man står, det var 28 000.
Ja, det var
grejt. Du ser ju inte ett jävla dugg när du står där. Du har 500 meter fram till planen.
Var det den som blev 3-3? Var det
ja.
Fantastiskt match, kommer jag att se den.
Jo, det var väl en av höjdpunkterna faktiskt. Efter miraklet i Milano, eller miraklet på Olympia får vi nästan säga.
Idag i alla fall.
Ja. Kommer du ihåg några spelare från den tiden? Alltså, du kan ju sätta till vilken 12-åring idag så kan de ju rabbla alla Bayern och Paris och Barcelona-spelare och sånt, men
Jag kommer faktiskt inte ihåg så jättemycket av spelarna. Jag har glömt rätt så mycket, var det 14 år sedan. Och de ändrar ju varje år den nya uppställningen. Så att
det var ju ändå världsstjärnor som vi säger.
Ja, det var ju storstjärnor på den tiden. Säkert folk kommer inte komma ihåg vem de är idag.
Gick ni och tjabba lite med dem på planen och så här? Liksom.
Ja, man försökte ju.
Gjorde några Winnie Jones-grepp och sånt?
Inte riktigt, jag hade velat det. Han gjorde ändå lite fulla. Jag kommer bara München borta, jag spelade 0-0. Och jag gjorde någon grisfotboll, jag kommer ihåg. Jag sköt både långt. Så inte bara kunde från fotbollsbanan. Det var så nedtryckt. Jag kommer ihåg att det var någon spelare. Jag kommer ihåg att det var FN-Bergs så sa till mig. Spela fotboll typ bunnjävel.
På tyska.
Och då, man skämdes lite på tyska såklart. Och man skämdes lite då man sa så. Men vi fick en pinne med oss och det var ju viktigast.
Kommer vi till det att de var säkert frustrerade som att de på den biten också.
Det märkte man på deras skull. Samma sak där. Spela 0-0 mot HF hemma, det är inte stort. De blev frustrerade också.
Det kan man tänka. Visste de om? Känner de till HIF?
Jag skulle tro det faktiskt. Jag skulle tänka mig det.
Många, när man hör idag, då när Rosenborg har spelat Champions League, att många afrikanska spelare, när de kommer till Trondheim mitt i vintern och ska möta dem, att vädret tar ut sin rätt på spelarna också.
Absolut.
Om man inte riktigt är med på de här 15-20 mil som det kan vara.
Nej, precis. Och sen har de den hemmarenan och deras publik är fantastiska där. De sjunger konstant och med laget bakom. Så de har stor fördel på sin hemmaplan. Då i alla fall, jag vet inte hur det är idag. Men just då hade de ju jättestort.
Den största publikligan fortfarande.
Det är det, ja. De är ju är fantastiska, om man säger.
Hade de plastgräs redan då?
Nej.
Det var riktigt nice att komma där. Hur kändes det att spela på Kumbrahjön?
Det var länge sedan spelade på det. Riktigt gröt faktiskt.
Ja, men framförallt norrmännen är väl inte så där. De är väl vad säger vi, steget efter oss när det gäller plast. De lägger ju plast överallt.
Ja. Ett fenomen det också.
Ja. Någonting annat vi kommer ihåg från tiden när vi dominerade Europa med Helsingborg. Korståget genom Europa.
Korståget, det är bara det.
Ja.
Jag vet inte vad jag ska säga. Det var, som sagt, det var allt vi hade allsvenskar också att tänka på. Och under den tiden när det gick dåligt i Champions League så det följde det med lite grann kanske i allsvenskan, den här dippen. Den dippade kanske lite grann vissa matcher. Men jag tycker att vi höll upp fokuseringen rätt bra ändå. Och vi hade ändå chans att ta 2-3 matcher kvar. Hade ändå chansen att vinna allsvenskan, men vi torskade med matcher så vi tappade. Så vi var ändå med, ända med in i slutet var vi med i allsvenskan.
Kommer du ihåg vad vi hade för trupp?
Ja, det var tre normer, kommer jag ihåg. Tre normer. Ja, vi hade väldigt, Hasse Eklund och Alvaro Santos var ju väldigt bra då, kommer jag ihåg. Det var hans första år. Han var superbra då, kommer jag ihåg.
Han var lite spridbränd.
Han var superbra då.
Ja, han var riktigt bra.
För jag fick ju köra lite grävande journalistik. Ja. Och då hittade jag ett citat från 2002 där du sa att du trodde Alvaro skulle blomma ut det året.
Ja, för han var ju fantastisk faktiskt, måste jag säga. Även om han var ny, och i allsvenskan, han var ny i allsvenskan, Folk visste inte riktigt vem man var, såklart. Mm. Sen blev det svårare för han året efter året igen. De hade lite koll på honom. Men just det året gjorde han nästan vad han ville, kommer jag.
Ja, jag kommer att säga att han dominerade nästan fantastiskt. Alltså, det var ju helt otroligt. Ja.
På den tiden han kunde springa från Jabba the Hutt.
Han sprang och dribblade och alltså, allt
och gjorde han. Och stark i kroppen. Ja. Jag trodde att han skulle bli en riktigt bra spelare. Från
det. Du så du menar att han inte blev det?
Han blev det.
Du sa att jag trodde att han skulle bli en bra spelare.
Jag trodde han skulle bli en större. Jag trodde han skulle komma till ett riktigt
större. Han är större, ja.
Ja, han är större idag.
Ja. Nej, då, det är väl inte många som trycker ur den heller kanske. Men det är inte så
väldigt stark i kroppen.
Av alla motspelare i Champions League här, vem skulle du ranka som den bästa?
Jag kommer att säga det, för varje alltså, Inter var ju fantastisk just då på den tiden. Han spelade Inter, han gick till Milan sen tror jag. Han var fantastiskt stark i kroppen. Jag hade några dueller med honom. Jag försökte tackla honom. Gick inte. Han bara
springa på bar.
Jag fick ont själv. Sprang rakt in. Alltså. Det här kommer jag ihåg väldigt mycket. Kommer jag ihåg faktiskt. Absolut den bästa spelare tror jag med.
På den tiden var det större bredd på stjärnorna eller vad man säger. Idag har vi Ronaldo i det ena laget. Precis. Och så har du en i något annat lag. Precis. Då var det ju nästan kompletta lag.
Ja, det fanns inte de här riktigt storstjärnorna på samma
vis.
Det var mer utbrett.
Av medspelarna då? Vem var den bästa du spelade med under?
Under 2000 då, så att det var Alvaro, var ju fantastisk som jag sa innan. Det var ju, han var guld för oss. Mm. Sen hade vi ju väldigt bra lag över lag. Vi hade Jesper Jansson, var ju kanonkomplett, och Jose Matte var kommit riktigt så bra. Chris som spelade även då, och Lindström också med, och Wahlstedt. Vi hade väldigt bra lag. Nej, det funkar. Och Radde var jag också kunnat vara på. Det var många bra.
Du höll till på vänsterkanten. Mm. Var det då konkurrensen där? Vem hade du att konkurrera med?
Jag tror Lindström spelade också där ett tag också.
På vänsterkanten?
På vänsterkanten just då. Ja.
Dåtidens Robben. Han skulle skära in i banan och sätta
den
i botten.
Nej, det var Lindström. Vi bytte av honom lite då. Kom här på vänsterkanten. Ja.
En tuff konkurrens i truppen. Tyckte du?
Ja, det var bra igen. Tuff konkurrens. Ja,
du spelade ju inte alla matcherna då, men det varierade naturligtvis i och med att det var Champions League också. Så det behöver man ju.
Ja, det behövs att ha konkurrens i laget. Alltså, som man är på tå hela tiden. Det är viktigt.
Men det absolut största minnet då, sa du det? Under hela de här sex matcherna i, ja, det som det blev i Champions League. För det blev ju inte fler tyvärr.
Nej.
Det här kvalet också.
Ja, men
jag tror det var min helhet var det nog ett väldigt stort äventyr. Ja. Det är svårt att picka ut någonting, utan varje match hade ju sin grej. Just vad jag kom ihåg under hela, det bästa var ju vår sammanhållning i laget. Det året var ju fantastiskt med allting, kan jag tycka. Så det var just laget i sig, men det är det största, kan jag tycka.
Ett minne du fortfarande bär med den.
Absolut, så det tycker jag.
Skulle du ranka det högre än Trelleborgs matchen mot Blackburn?
Det kan man säga, lite grann i alla fall. Även om det är ju UEFA-cupet äventyret också trevligt. Mm. Jag kommer även, vi hade en bra UEFA-cup i Helsingborg också. Vi mötte Ipswich borta, kommer jag ihåg.
Du var med?
Ja, jag var också. Vi gjorde jättebra
match. Var du med då när du blev Aston Villa och dem också?
Nej, det var inte med. Jag kommer ihåg Ipswich, kommer jag ihåg. Jag tror vi gjorde en väldigt bra match.
Men då var det 2001.
Ja.
Då var de ju stora också, Ipswich, mot vad de är idag.
Ja, precis.
Var du med och mötte Chelsea också?
Nej,
nej. För det var ju någon nej, det var bara en träningsmatch. Sen hade vi ju en UEFA-match som Chelsea sen. Det var så storheter som Kerry Dixon och de här fan, grabbarna gruset. Det var riktiga tuffa engelsmän på den tiden. Ah, ja.
Men vi kan väl sätta punkt där och när vi kommer tillbaka ska vi prata om vad som händer sen.
Vi är tillbaka igen då och vi tänkte vi skulle höra lite, vad hände sen? Din egen karriär.
Ja, så efter Champions League kan man säga.
Ja, kan man säga. Ja.
Sen gick vi in i 2001 och gick vi in i ett hyfsat år, kändes det som, efter Champions League, och att vi hade lite UEFA-cupen att tänka på och var med lite där. Men sen gick det väl inte speciellt, det kom till att bli femma i Allsvenskan, tror jag. Så det var inget jättebra år. Nej.
Var det luften som gick ur eller ni tappade en del spelare också?
Spelare också, ja. Det är tyvärr som från år till år, det är så olika. Men
det var väl inte riktigt så illa på den tiden så att säga med att tappa spelare som det är idag.
Nej, precis.
Men ändå, det gick väl en halv trupp nästan.
Ja, sen var det väl pengatvist också. Det hände något HF fick väl lite back...
Pratar vi HF för ekonomi? Det är ett genomgående tema. Så det
får vi ha en egen podd
för. Det här var väl också en inverkan såklart. Mm. Kanske, under det året.
Jag vet, Jesper pratade lite när vi pratade med han. Just om det som hände efter äventyr. För det var ju ändå en del pengar ni fick ju in klubben. Så att säga.
Ja, precis.
Jesper Björkman eller?
Ja, eller Jesper Jansson.
Eller Jesper, ja.
Jaha, och sen... Du blev skadad.
Sen blev skadad i 2000.
Vad hände där?
Ja, det var ju en match i Örebro. Jag tror det bara gått 8 minuter av matchen. Så var det en helt levrad spelare som tacklade mig bakifrån när bollen var ute. Så tog, som inte var ett inka. Så jag tar bollen, hela min kropp avslappnad. Så tar bollen i händerna. Så fick jag en tackling bakifrån av högerknät då. Så då smalde jag både korsband och menisker och hela skiten.
Det var nästan hela benet av.
Nästan, lycklig, bara tagit rakt av. Så.
Det hör ju till saken där, vi behöver inte nämna han vid namn, men samma spelare som hög dig, han hög ju ett par stycken till det året i Allsvenskan. Så. Han fick ju ett roligt smeknamn också. Så.
Ja, det var väl ingen rolig tid i dig. Det sabbar rätt mycket för min egen del.
Missar resten av säsongen?
Hela säsongen missar jag där, plus en halv säsong till. Tror jag.
Det blev bara inhopp året efter.
Ja. Hade du någon ambition där då när du kommit in där? Alltså, om, jag menar, hade du någon agent på den tiden?
Ja, jag hade agent på det här. Jag har varit iväg en del och många andra har hytt dit. Ja, det var ingenting som jag tyckte var tillräckligt bra.
Okay.
Som fick mig till att flytta hemifrån. Så jag var lite hemmakär.
Borde du fortfarande hemma med
dig? Till och med i alla fall hemma i Sverige.
Var var hemma då? Jaha, och då var det ju liksom bara till att...
Ja, det var det bara till. Jag skulle tillbaka. Jag fick en förfrågan om läkaren där som frågade, vill du fortsätta spela fotboll? Så det var självklart.
Det var på så pass alltså?
Det var så. Det fanns ju 2 olika operationer man kunde göra.
Så. Antingen... Vad känner man där? Alltså, vad går före? Jag vill kunna gå efter jag är 30 eller fan, jag måste satsa lite på fotbollen till.
Ja, det var ju typ den biten. Jag ville spela fotboll. Jag var inte, jag var 30 kanske. Jag ville ha det... Enligt mig själv hade många år kvar i fotbollen och det tyckte väl många runt omkring mig också. Så jag valde att när jag gör den bästa du kan göra. Så och det gjorde de och mitt knä blev efter tur i ett tag till ett år nästan. För att bli 100% frisk med knä och det var ju starkare än någonsin och kämpade stenhårt för att komma tillbaka. Och tyckte jag var värd en större chans att komma in i laget. Och just under den tiden gick det inte speciellt bra för oss under den tiden.
Du bytte tränare och lite sånt också.
Ja. Yeah.
Peter Svärd kom in
och berättade för mig att när jag blev skadad då. Att när den kom tillbaka. Mikael måste snabbare komma tillbaka från repeteringen. Vi behöver det. Bla bla. Så jag kämpade på. Mm. Men när jag blev 100% frisk så fick jag inte riktigt den chans som jag ville. Utan, det blev som sagt 7 inhopp. Fast så därför dog min karriär lite grann där. Jag kunde inte visa riktigt vad jag...
Då konkurrerade du med Martin Friberg.
Det kan stämma det.
Han kom upp.
Stämmer det, ja.
Från ungdoms.
Ja, stämmer det. Väldigt duktig var man Friberg.
Hur kändes det då?
Han kändes alltså, tråkigt.
Du har spelat Champions League.
Precis. Det känns ju tråkigt såklart. Ja. Att man inte fick den chansen som man ville ha. Att man själv tyckte att man var tillräckligt frisk, tillräckligt bra för att få chansen på starten med en match. Men så blev det inte och det var väldigt trist. Så...
Då är tvivlande eller vad? Börja söka dig någon annanstans då, så att säga? Eller?
Ja, till sist. När jag fick upp beskedet att jag inte skulle fick något nytt kontrakt. Utan då fick man helt enkelt...
Hur lång tid innan kontraktet går ut fick du besked?
Det var inte någon månad. Det var inte jättelångt emellan kan jag säga. Utan det var ju... Det var någon vecka innan Allsvenskan till slut. Ja.
När du värvades så beskrevs du som en målfarlig mittfältare. Och du gjorde 9 mål på 62 matcher.
Ja, det var inte speciellt mycket det. Men
det handlar också mycket om vilket
spel vi hade. Vilket spel vi hade jämfört med innan. Ja. Jag hade mycket boll när jag spelade TFF till exempel. Men även om jag passings, mina passings, jag gjorde många passingspoäng istället. Men jag vet inte hur många assist jag hade då.
Jag har inte hittat det tyvärr. Jag får leta vidare. Jag återkommer.
Ja, det handlade faktiskt mycket om... hur man spelade såklart. Vi började, när jag kom så började vi spela på 4-3-3 faktiskt. Men det ändrades snabbt tydligen. Så att jag fick en typ av det jag kommer ihåg.
Ja, som jag kommer ihåg, det var mycket inläggen. Och
det var mycket kantspel. Så det...
Men var du mer målfarlig i TF efter? Jag tycker fortfarande att 9 mål på 62 matcher som ytter. Alltså det får ju ändå vara klart godkänt, om inte bättre nästan.
Ja, men man vill ändå vara med. Jag har alltid velat vara så nära mål som möjligt. Göra mål såklart. Men så det här, som sagt, det är vad man spelar. Men på kanten så blir det mycket inlägg. Vi hade mycket inläggsspel. Vi hade inte mycket genombrott, utan det var mycket, mycket inläggsspel. Och då blir det inte på samma sätt. Men, och har man då en kant som gör mycket inlägg som jag fick, och inte höger kant kanske inte har så mycket inlägg, och då, för då normalt sett är man själv inne i boxen. Då blir det inte samma sak.
Men det är ju få förunnat att göra ett enskilt mål som är värt 40 miljoner.
Ja, det är en helt annan sak.
Hellre det liksom.
Var hamnade du sen när du lämnade HF då?
Sen jag har lite kompisar lite överallt då. Så en gammal kompis till mig som spelade med TFF. Hade flyttat till, han bor i Kristianstad. Mm. Sen frågade jag mig att jag ville komma hit och spela fotboll och sådär. Så just då tänkte man mycket banor. Måste ha ett jobb kanske till exempel. De får tänka på det. Om det inte skulle vara någonting annat. Och jag fick ett bra jobb där. Jag jobbade som marknadsansvarig inom hela Skåne så att säga, inom Stimsport. Ja. Mm. Och så plus att Jens var där med familj och vi kände varandra. Och så kan ta 2 år där med ett option att jag kan gå med ett år om det inte funkar. Mm. Så vi flyttade till Kristianstad. Det känns bra och allting.
Vad var utgången du nämnde Jens?
Jens Svensson, ja. Mm. Jens Svensson är en gammal kamrat av dig.
Okej, yep. Yes.
Och det gick väl hyfsat under året. Det gick väl inte så bra som vi hade tänkt oss kanske. Jag kände hemlängtan. Så jag bröt kontakt efter år.
Fast var låg KF efter år? För att
i division 2.
Division 2.
Division 2, ja.
Nu för den var dagens division 1.
Ja, det kan man väl säga.
Ja.
För Kristianstad är ju grundat 1990. Mm. Så det är en ganska så ung klubb.
Ja, precis.
Så då hade de klättrat rätt snabbt.
Mm. Ja, de hade gjort det. Jag tror det var något år de vunnit i rad och runt upp. Och det var ett bra lag. Det känns bra, fotbollen känns bra, allting känns bra just då. Men sen efter halva säsongen så började jag tappa lite. Det var inte så kul. Lite, det här. Känns inte rätt. Så jag bröt kontraktet och flyttade hem. Hem och traktor igen istället då. Hittade en annan klubb där. Jag bor alltid på Malmö, så säger utan då Helsingborg. Så jag flyttade hem, fick ett anbud och där fick jag Höllviken då. Som en jävligt trevlig stad utanför Malmö. Så jag tog mig dit då.
Vilken division var det?
Var division 2 också faktiskt. Division 2 också. Mm. Division 2, ja.
Så på 2 år så är ju steget ganska långt. Och då har du egentligen att tacka den här Örebro-spelaren då. För
ja, precis.
Man kan väl liksom flika in här för alla nordvästra Skånes lyssnare. Att Höllviken är att jämföra med Helsingborgs Laröd hittar på era Beverly Hills-områden. Har jag fel då?
Ja, det är rätt. Det är en liten mysig stad utanför.
Ja, och det är bara de därifrån som kallar det för en stad. Det är...
Jag skulle säga, jag vet inte ens vad Höllviken klipp. Jag är inte så mycket här nere och svarsar under. Jaha, men hur länge var du där då? Det var, ja. Du kände att nu spelar vi mer för att det skoj och inte så
mycket jobb. Ja, precis. För jag älskar ju fortfarande fotbollen. Ja. Jag är fortfarande en idag. Jag spelar ju även på mina sätt, på olika sätt jag idag.
Och du spelar fortfarande fotboll med mig?
Ja, absolut tycker jag.
I vår höga ålder.
Ja, precis. För jag kan inte lägga av. Jag spelar i sig med Korpen, lite All Boys-lag och... Jag åker runt i ett TV-lag. Jag åkte runt på dem lite överallt varje år. Sådär. Jag menar även med HF-veteranerna till exempel. Jag spelar lite då och då. Så jag, just med fotbollen är ju fotbollen som gör varmt om hjärtat. Så det kan jag inte släppa så fort.
Har du inte funderat på att bli tränare?
Jag är faktiskt tränare för min son som heter Filip, 7 år. Jag har faktiskt börjat träna dem nu.
Så du ska börja tänka plocka licens och så här?
Ja, jag tänkte det. Men det är mest bara för en trygghet för att följa min son. Det är bara tanken just nu.
Och om man nu vill ha ett bra råd av pappa, vilken ungdomsklubb han ska välja, var hamnar?
Det är svårt att säga faktiskt.
Gör du som farsan då och kör han dit han vill? Eller?
Ja, jag kommer köra dit han vill. Så. Jag kommer inte pressa han för. Han spelar just nu i Höllviken där i fotbollsskolan. Eller nu är det inte fotbollsskolan längre, nu är det P7 då. Liksom. Vi kör där. Han får själv bestämma sitt takt och han vill. Jag pressar inte han för 5 år. Vi kör på så länge han vill.
Det går ju, lyckas i HF ändå, fast att man väljer fel bana i livet till.
Självklart, man kan hamna i HF ändå. Ja.
Såklart. Han har ju varit hjälte där.
Hur har yrkeslivet gått sen då? Fortsatte du vara marknadsansvarig för Timsby, jag antar? Det är väl Ronny som äger dem? Så att,
ja, precis. När jag kom hem sen, kom hem, min egen traktor, så min pappa som har ett skomakeri i skobutik i Malmö, som jag varit involverad ett tag innan också, innan då sista åren. Frågade mig om jag skulle hjälpa fassan då liksom. Så självklart skulle jag hjälpa fassan. Så det har gått den vägen. Sen det blev en skobutik i Köpenhamn.
Var på Ströget, var det inte?
Nej, jag precis bredvid Nyhamn, ja. Brega där. Jag öppnade här i 3 år. Så lite Cotton Jones skor, engelska. Sen gick inte det så bra, finanskrisen kom, danskarna blev rädda och sådär. Så att lägga ner det. Så körde jag bara i Malmö då, pappans butik. Och då gör jag en idag och det funkar väldigt bra.
Mm. Det är tryggt ändå, då har man ju ändå lite tid så att säga, både lägga på barnen och barnens fitnesskarriär.
Ja, absolut.
Det var faktiskt Nisse Larsson i HIF som berättat att en butik där i Köpenhamn. Så.
Ja. Ja, det var en kul erfarenhet, var det faktiskt. Även om det var lite annorlunda jämfört med hemma. Danskarna är lite annorlunda, det är ju så.
Yep. Ja. Ja, men då har vi fått en rätt så bra bild utav, vad säger man, den gyllene vänsterskolan från 20.
Den är värd 40 miljoner.
Den var värd 40 miljoner, ja. Ja.
Men vi kan väl avrunda den punkten. Och...
tänkte ta, precis, vi går vidare med Champions League i annan form.
Avslutar här så det har inte varit något lag sen er som har kvalat in.
Nej, och, stämmer det.
Man undrar ju förstås varför har svenska lag så svårt att nå gruppspelet Champions League? Vad är din teori, Micke?
Teorin är ju att först och främst tycker jag att vi ligger lite fel. Vi borde ha spelat höst och vår istället. Så man ligger mer rätt jämfört med alla andra europeiska lag. Plus att, för det är lite värre, för när det är halv när säsong halvsäsong i Allsvenskan så är det transferfönster. Och det är lätt att man förlorar sina bästa spelare till andra klubbar, självklart. Idag, speciellt idag, är det folk sticker så fort och bara är någonting. Och då tappar du såklart kraften att kunna hålla det kvar i Champions League. Utan då måste då kanske laget köpa in andra spelare som kanske inte är man hungrar på.
Är det ett stort problem också, kanske det här om att alla vill försvinna så fort som möjligt? Och de tappar ju faktiskt den möjligheten som du då var med om att ha ditt lag från Sverige och faktiskt kunna gå till Champions League.
Precis, sen efter där.
Precis, få liksom grunden. Och många gånger är det ju som idag det här, och det är väl lite som min teori, det var för att svenska lag når Champions League. Det är ju för att vi har för stor omsättning i trupperna. Alla vill lämna med en gång. Precis. Och får du ett lönekuvert på det dubbla så sticker du fortan kvickt i princip.
Och det är tråkigt. Det är väldigt tråkigt. För
sen är det väl som vi har money talks. Så är det. Och idag är det väl nästan en värld.
Det, alltså,
det kommer nästan primärt, som jag känner det i alla fall, före fotbollen i sig. För en fotbollsspelare utan att hänga ut hela yrkeskåren nu. Men lite så är det väl.
Jag ser det, folk bara tar vilken klubb som helst nästan i dagsläget och bara försvinner liksom, för att de kanske tjänar lite så mycket än jag fått med i Sverige. Istället för att kanske gå igenom det här, kanske ta sig in i Champions League, kanske visa sig till ett större fönster istället för att ta... Men folk vågar kanske inte ta den chansen riktigt, eller att de sticker så fort de får det. Minst de väljer.
Vi brukar göra intervjuer med ungdomar från Division 1. Och vi brukar alltid avsluta med frågan, var ser vi dig om 5 år? Eller var ser du dig själv om 5 år? Och de allra flesta, ja, 99,9999% har alltid sagt ute i Europa, liksom någonstans. Men så blev man extra glad när det en gång var någon som sa...
Nej, det var 2 faktiskt.
Var det 2?
Det var ett tvillingpar, kummisnivå. Ja. För vi har slått vad om när någon skulle säga i Allsvenskan med nuvarande klubb.
Okej.
Okay. Ja, och det var faktiskt 2 stycken som sa att... Ja, i Allsvenskan med, vad var det nu? Brage.
Det är totalt fokusering på ute i Europa, Skarbrot. Mm.
Det var tvillingarna Lundin.
Finns ingenting mellan där, Skarbrot. Du hoppar av alla steg och ska ut i Europa.
Men det funderar inte ni. På samma vis kanske vid den tiden, va?
Nej, absolut inte. Man ville... Sen kan man prata om hjärta hit och hjärta hit till klubbar och sånt där. Klart, har man spelat med ett lag i flera månader så får man ändå ett hjärta för varandra, för klubben. Och då vill man liksom fortsätta med det. Mm. Jag vet inte, kanske inte kanske kastar man över alla. Utan det hjärtat kanske inte finns kvar på samma sätt. Utan folk kanske får de chansen så sticker de.
Precis, och det är lite sån här kluven fråga. Mm. Supportarna har hjärtat och så förväntar sig supportarna. Spelarna ska ha klubbhjärta. Ja, men det är en mer komplex fråga än så, kan jag ju känna. Alltså, så jag hänger väl ingen i det sammanhanget. Jag tycker mer det är synd. Alltså, idag,
det är synd,
så, kommer du upp i 20-årsåldern så börjar du redan snegla över sundet för du ska ner till Europa. Istället för att ta...
Du tappar dig som fokuserar på det jobbet du ska göra att ta det dit.
Men är det så då att svensk fotboll är för dålig? De känner inte riktigt att de utvecklas i Sverige.
Det kan möjligtvis vara så att folk kanske inte ser... I och med att de har inte kommit till Champions League på hur många år som helst, 14 år nu. Klart att deras ungdomars synpunkt är inte så mycket på allsvenskan, utan det är mer på de större ligorna, så ja. De tar sig hela tiden vidare och man ser dem mer i media. Och...
Så det är ju naturligtvis bra för svensk fotboll, om vi säger så, att ett svenskt lag når Champions League kanske varje år eller varannat år åtminstone, för det ser ungdomarna det här. Absolut. Kan spela i, jag säger vad det är för klubb i alla fall, men och komma ut i Europa på ett helt annat vis.
Helt klart, då ser ungdomarna det, och då kanske du kan ta det steget efter det varit i det här Champions League och sen få ett större transferfönster och öppna dig för det kanske. Mm. Men just nu är det precis som att de hoppar över det, för det känns inte lönt liksom.
Men det kan ju vara rätt så beklämmande också när man ser att till exempel som IFK Göteborg, där de spelar 0-0 mot ett lag från Luxemburg. Mm. Det har varit lite sån här, vi kallar dem skitlag.
Ja, ja, går det inte att jämföra, alltså inte för prestationen från ditt mål här, men går det inte att jämställa skillnaden mellan IFK Göteborg och ett lag från Luxemburg som inte har HIF då liksom? Att ibland blir det att...
Det händer rätt så ofta man vill så att mycket. De här lagen, framförallt nu från Östeuropa, som ingen vet om, det är kanske därför det är man liksom...
Jag håller ju alltid på David när han möter Goliat. Jag kanske är ensam om det, men...
Det stora laget.
Det är kul när outsiderna vinner liksom.
Jo, så är det, men just för vår fotboll, och precis som du säger, alltså, det skrämmer ju bort lite ungdomar från våra lag också. Att det hade ju inte ens lönt att spela i HIF eller Göteborg eller AIK nu, för ja, vi ska bara harva i allsvenskan. Och det är väl kanske det som är en av grejerna. Sen har du mycket med träning.
Absolut. Ja. Sen måste du ha en tränare som tror på en. Det är många sådana olika moment som måste stämma för att du ska kunna ta det ut överhuvudtaget. Och i ungdomar idag, de hoppar ju över den biten nästan. Att jag ska ändå ut där, hur jag än kommer dit så ska jag... Det här jobbet bakom det, tänker de inte på samma sätt.
Man läser alltid när det är någon spelare som har flyttat till utlandet att nästan alla säger att träningen är mycket intensivare där. Kan det vara så att de svenska klubbarna inte tar sig själva på allvar och inte gör träningarna till en effektiv träning så att säga?
Det är svårt att säga det. Det är klart, det behövs kanske en annan typ av träning i den träning jag har idag. Man kanske borde se lite mer på de andra europeiska lagen, hur de arbetar med sin träning. Kanske titta lite mer och ta lite mer från deras träningar och ta in i vår. Så kanske vi kan också höja oss. Just den här teknik till exempel som de har i hela Europa är ju mycket, mycket längre fram än vad vi är. Vi är mer ett organiserat lag, inte så här individuellt skickligt, utan det är mer ett lag, vi ska vara ett lag. Börja prata bakifrån och så här.
Är det för mycket fokus på kollektivet?
Jag tror det kan vara det. Jag tror vi behöver lite mer in med lite mer.
För jag tror nästa steg i ledare är att vi kommer röra oss mot att man har en utpräglad manager. Det är han som tar ut laget. Det är han som samlar in. Och under honom har du en tränare som jobbar med målvakterna. En som jobbar med försvarsspelet.
Det är individuellt istället.
Och att man ändå har det liksom att okej, när motståndarna har bollen så har vi 11 försvarare. När vi har bollen så har vi 11 anfallare. Ja, och att man jobbar på det sättet.
Du kan bara säga av Sunnet mot Köpenhamn. De jobbar ju på ett helt annat sätt än vad vi gör. Mm. Och där kan man ta mycket från sig till dagens tränare. Hur de ska träna sina manskap.
Sen är vi ju då lite hemma där, som sagt. För dels av klimat, allsvenska. Nu är den inte så långt norr över. Men det har ju ändå med vintern att göra, precis som du säger där, att det är väl ett steg i rätt riktning. Så alltså, vi får ta de här grismånaderna och så avgör vi allsvenskan i detta vädret. Precis. Istället för...
Bara en sån sak är ju fantastiskt, kunna avsluta en säsong. Precis. Det brukar alltid vara inför de sista omgångarna, det är alltid fight liksom.
Det har ju varit så i allsvenskan, det har ju varit hyfsat jämnt alltså, de senaste åren, men det har avgjorts någon gång i november där alla har frusit fötter och ben och armar i pausen. Ja. Alltså du får inte den...
Det är inte så intressant.
Nej, det blir inte riktigt den grejen att ta det. Tror du vi når, tror du ett svenskt lag, får vi väl säga, inte vi, det behöver vi inte säga, men ett svenskt lag.
Inte detta året i alla fall.
Champions League inom den närmaste tiden.
Jag hoppas ju verkligen det, just för svensk fotboll behöver ju någonting att se fram emot. Alltså något att enas om att vi kan ta oss till Champions League, för annars är det ju, som du sa innan, det är, då hoppar de över all svenska ungdomar, de tittar inte.
Och det är precis just det fallet, och även om jag nu kan sitta här då som HIF och säga att jag ser gärna att annat lag når Champions League. Och det är mer utav den här grejen, inte för att de ska få massa pengar, utan det är att få kanske våra ungdomar att stanna kvar och säga att det finns en chans att vi kanske får större bredd och mer konkurrens.
Fast det där är lite sådär, jag pratade med en helsingborgare igår som sa att över min döda kropp att jag önskar att han går till Champions League. För att jag vill inte unna dem det här, jag vill inte unna dem det här. Alltså man måste vara lite smart. Mm. Alltså Malmö, och om de nu skulle komma in, jag menar tänk om de köper tre spelare från Allsvenskan, då stannar ju fortfarande pengarna inom precis. Svensk fotboll.
Precis.
Det är ju lite hur klubbarna använder pengarna också. Mm. Ska de gå ner och börja värva färdiga afrikanska produkter eller ska de plocka färdiga svenska produkter?
Jag menar, precis.
Vi har ju pratat om Simon Lundevall här till exempel. Mm. Det kanske hade varit 2 miljoner väl investerade
pengar. Det finns ett Champions League-lag i Sverige. Om vi nu ska plocka ut 11 spelare ur Allsvenskan så finns det ett Champions League-lag i Sverige. Det är jag fullt övertygad om.
Det var så Rosenborg gjorde på den tiden. De plockade ju från sina inhemska mycket. Mm. De bästa och samlade de gör liksom.
Rosenborg har ju ingen ungdomsakademi, ska ju tilläggas. Det är ju väl bara 16-18 års lag som de har. Och då plockar de in regionens bästa spelare.
Det är ett bra sätt att jobba på, så självklart.
Och det är klart, kvalificerar man sig till Champions League varje år så har du råd att investera 20 miljoner i spelare varje år också.
Exakt, exakt.
Mm. Alltså om man då tänker med löner och kostnader av tränare för ungdomslag. Bjarke här, han är ju lite HBMFF-are. Framförallt när han går i söndag, så jag vet inte om du har Twitter, men han twittrade här att om något svenskt lag ska lyckas i Champions League så är det Malmö FF. Nu har han kommit med 10 dåliga ursäkter efterhand, men jag glömmer aldrig. Alltså finns det med det laget som Malmö har, hur goda chanser har de? Och
de har nog tappat en rätt många spelare som de hade behövts, kan jag tycka. Molins skadad och Pontus Jansson och alltså det, jag har svårt att säga det. Nu är det Spartak Prag de möter. Det är ju väldigt opponerande när det gäller sådana lag. Jag vet ju inte hur de är överhuvudtaget.
Är Malmö underdogs i den matchen?
Ja, det känns nästan som det är så faktiskt.
Alla svenska lag är väl underdogs numera på något vis. Så att,
Och vi behöver få tillbaka ett litet övertag igen genom svensk fotboll kontra andra. Om hur taget skulle klara sig genom kvalgruppen överhuvudtaget. Att man måste ha lite mer respekt för svenska lagen, det har vi inte om vi bara går ut mot sådana skitlag hit och dit. Det går ju inte. Och Sparta Prag är ju inget stort lag, så är man det ändå, jag tycker ändå Malmö är ändå en underdogs, tycker jag.
Du nämner Pontus Jansson här som ett stort tapp. Vi hade en gäst för en och en halv vecka sedan, Mårten Bergman, som han lyfte på ögonbrynet och tyckte det var konstigt att europeiska klubbar inte valde Hellander istället, som är en yngre och bättre spelare i hans mening.
Jag tycker också, men sen Pontus Jansson så är ju mer utåt, han är mer, Hellander är mer tillbakadragen. Det är de som har mer pondus och som är, alltså, så de ser klubbarna mycket på ett annat sätt. Det som du har den attityd till exempel, då syns det. Klubbar vill ha folk med attityd, de vill inte ha någon som gräver ner sig liksom.
Och där kommer vi fram till den skillnaden mellan svensk och vad vi ska kalla europeisk fotboll. Mm. Därför i Europa så är det mer attitydspelare. I Sverige har vi fortfarande det här kollektivtänket. Exakt. Många gånger om man drar sig tillbaka och man
är en gäng. Typiskt svensk, mellanmjölk.
Ungefär och vågar liksom inte ta steget ut och vara.
Precis, så där är skillnaden mellan, om du har två mittbackar som är lika bra så har vi. Den andra har mer attityd och den andra är mer attityd. Då väljer klubbar den som attityd. Mm. Det är ju bara så. Mm.
Vi träffade ju Nikola Djurdjic 2012 när han var i Helsingborg. Och då pratade han just om det här att den nordiska mentaliteten, sa han delvis. Va? Men att vad ska man säga, så rädslan för att förlora var större än viljan att vinna ibland. Men när du kom ner till Balkan så pratade du inte om någonting annat. Mm. Alltså det spelar ingen roll om du mötte Sparta Prag eller om du mötte ett lokalt jättedåligt lag. För vinnaren skulle du.
Precis.
Till alla pris. Mm. Och sen om du var 18 eller om du var 30, det spelar ingen roll. För bäst för dagen spelade alltid. Och man vågade.
Precis. Vågade för... Det är väldigt viktigt det. Man måste våga vinna. Mm. Alltså,
men det fanns ingen rädsla för att förlora utan viljan att vinna var så pass.
Det kommer ju lite från tränaren sida också, för det är ju faktiskt han som måste sätta prägeln på det hela och få fram ungdomarna till att ta steg
för det framåt. Tänket liksom. Och det är väldigt viktigt att tränaren förmedlar den tanken vidare till sitt manskap.
Jag tycker inte att vi har dåliga tränare i Sverige överlag, absolut, men jag tror att det är för mycket det svenska mentaliteten i det hela. Du, ändå till förbundskapten får man nästan säga.
Ja, absolut.
Bara för flik in här, han har ju kritiserat Roa rätt mycket. Tycker du Roa är en bra tränare?
Jag kritiserar inte Roa idag, det är inte match idag.
Nej.
Och det var inte match igår. Så. Och det var inte match igår heller.
Men det bör vi hämtas lite från andra europeiska ligor.
Jag tror att även tränare som man ser som här, han var väl på din tid, eller vår tid, Trapattoni var väl
Trapattoni.
Ja, precis.
Man måste älska Trapattoni.
Ja. Det är riktigt som här, alltså i presskonferens, även om han har förlorat eller vunnit, så skäller han ut allt och alla.
Det finns en legendarisk, och för er som inte vet vad Trapattoni är, så bara youtuba det så kommer ni hitta.
Googla.
När han blev förbannad på några journalister efter att Bayern har förlorat i Champions League. Ja. Han ska gräva sönder hela pressrummet och lägga in en pool där istället. Alltså, han är klockren.
Ja. Så istället för det där liksom att stå och beklaga sig efter en förlust att det var laget som inte gjorde vad jag sa, va? Så är det bara till att ta ditt ansvar och skälla ut dig själv och skälla ut alla.
Även om du har gjort en bra match och säger att men vi gjorde ändå en bra match. Ja. Det funkar inte. Nej. Vi köper det. Alltså.
Så vi kan ju i alla fall summera det här egentligen, för jag tror vi har rätt så bra funderingar på hur svenska lag ska komma till Champions League. Mm. Attityd är en del.
Attityd är
träning är
en del. Och försöka bolla spelarna är jätteviktigt.
Ja, så egentligen är det ju serieomläggning och ja. Det jobbar de med på förbundet förhoppningsvis.
Först får man göra någon variant alltså, för omställningens skull.
De ville väl pröva det på U17 och U19 serierna till början med, och där spelar ju ändå ganska så många på konstgräs. Ni vet att det kliar nacken på Ymer. Men vilket gör att då tappar de den ursäkten.
Liksom. Ja, jag vet inte. Väderleken är klart spelar in mycket, men i England har de inga problem. Man kan titta åt det hållet. Jag vet att HF hade väl engelsmän som gjorde gräsmattorna för några år sedan. Ja. Titta på det och det krävs.
Visst nu, till och med Olympia har en viss procent plast i sig faktiskt.
Stolarna.
Nej, men det måste ju finnas nu, för det är ju målområden och hela den här grejen som måste förstärkas på ett helt annat vis. Och det ser du ju på Olympia. Du har inte det här som du hade för, den här jävla grusgrunden. Stackars målvakten, han fick fan stå två det som heter lägen eller Nej, så det är väl mycket man skulle kunna göra, men framförallt så är det väl så att vi behöver ha svenska lag i Champions League.
Det behövs.
Och vi behöver ha dem ofta. Så tror jag att vi kommer att få en mycket bättre liga.
På svensk fotbolls framtid så måste vi ha det, helt klart.
Precis. Vi kommer ju inte sträcka så långt att vi önskar Malmö FF lycka till här.
Nej, men då,
det tycker jag väl.
Ja, men då säger vi, då önskar vi svensk fotboll lycka till i Champions League.
Kommer HIF nå Champions League någon gång inom närmaste tiden, tror vi?
Jag tror faktiskt, alltså med det laget man har, bara man fortsätter tro på den idén man har och kanske med vissa verktyg i verktygslådan får in en spel i det, så kommer det här laget vinna SM-guld 2016.
För vi skulle ju gärna vilja unna även andra HIF-supportrar som inte upplevde Champions League-tiden för HIF möjligheten att se det här stora för sitt eget lag faktiskt. Inget annat på gång, så rundar vi väl av dagens specialpodd.
Och tackar Micke för
att han tog sig tid att komma hit. Det, och det var trevligt att träffas och pratas. Så, då har vi en annan dag. Ha det gött.
Hej.